Interiör ett väl upplyst konferensrum i södra Sverige. En spårvagn åker förbi och det pratas i korridoren utanför. Dörren stängs och en kvinna tar till orda på bred göteborgska. Kameran byter fokus och zoomar in på en man. Och allt ljud blir bara ett bakgrundssvammel. En röst hörs i huvudet på mannen och han verkar tala till sig själv. Jaha, nu sitter jag här på ett trist förbannat möte igen. Det är hur fint väder som helst utanför. Hade jag vågat, hade jag bara rest mig och gått härifrån. Varför tackar jag ja till dessa möten? Kameran gör en åkning och stannar på en kvinna som sitter strax bredvid. En röst hörs igen och kvinnan verkar ha en inre monolog. Kan vi inte ha möten som är lite engagerande? Möten där vi alla får bidra. Möten där vi slipper lyssna på den här gamla tanten hela jävla tiden. Fan! Om jag fick köra det här mötet, då hade vi redan varit igång och alla dessa smarta individer kunde lyfta bolaget. Kameran zoomar ut och vi hör ett kackel av röster. Det verkar som att alla på mötet har en inre monolog. Kameran zoomar ut lite till och vi ser Tobbe och Ola som sitter i ett kontrollrum och tittar på mötet på en monitor. Tobbe lutar sig fram och skruvar ner volymen och vänder sig till Ola och en replikväxling följer.
Du, Ola?
Mm?
Måste det vara så här?
Vadå?
Ja, men måste alla möten vara helt hjärndö?
Va? Nej. Nej, det tycker inte jag.
Kan vi inte göra ett avsnitt om strukturer som släpper folks idéer fria istället för att fängsla dem?
Ja, det kan vi väl. Nu, eller?
Ja, nu. Nu kör vi. Rulla musiken. Hallå och välkommen till podd 74, en vägkast om mjukvaruutveckling. Eller något åt det hållet.
Hallå.
Hallå Ola, hur är läget?
Hallå, ja, det är bra, hur är det själv?
Det är fint.
Ja, idag är det säsongsavslutning.
Det är avsnitt 101 och avslutning på den här säsongen. Sen tar vi sommarlov.
Ja, men det ska bli kul och så ska vi koka ihop lite grejer till väg 74-konfen också.
Ja, precis. Som är i september någon gång, va? Eller är det augusti? Är det september? Augusti, september?
September.
Fjärde, eller?
Femte.
Femte, nästan. Jag var nära, så nära.
Ja, det är riktigt nära. Det är riktigt nära. Helt plötsligt kommer vi sitta där på Ulvsunda slott och så är det dags att köra.
Ja, det kommer bli fett.
Ja, det blir bra.
Vad ska vi göra idag?
Ja, vi har ett ämne som kommer handla om strukturer.
Mm. Mötesstruktur. Lät det som i introt.
Mm.
Men det är väl strukturer i andra sammanhang också kanske.
Nej, men jag skulle säga att det handlar mycket om när vi som individer möts och pratar om saker.
Mm.
Och jag skulle säga att det är väl typiskt ganska bra när man har någon form av agenda.
Och sen innan det så ska vi zooma in också och då tänkte vi faktiskt återkoppla lite till liveströmmen av avsnitt 100.
Mm.
Vi tyckte att vi missade att besvara ett par tittarfrågor där.
Ja, men det var ju några som vi touchade vid som vi kände att här, de här behöver vi borra oss ner lite i.
Ja, en av dem missade vi helt till och med.
Ja.
Jag tänkte vi kunde passa på att pusha också för vårt nya koncept En dryg minut. Det har, det har vi aldrig nämnt på den här podden.
Har vi inte?
Nej, jag tror inte det.
Vad är en dryg minut?
En dryg minut är en dryg minut. Det är små korta munsbitar om ämnen.
Mm.
Som presenteras i videoform.
Mm.
Av oss eller någon av våra kollegor på Agical.
Mm.
Om man vill titta på dem och följa dem så kan man gå till Agicals YouTube-kanal. på samma ställe där livepodden, liveströmmen låg.
Mm. Nej, men det är väl tanken att man ska kunna sitta på tunnelbanan och så mellan två stationer ska man kunna få sig en liten sån här smaskig munsbit av något skoj.
Mm, precis.
Och sen så kan du skicka den länken till någon annan. Så här, ja men du har väl hört talas om inkrementell avveckling, eller?
Just det. Det var det avsnittet som släpptes i fredags.
Mm. Jag bara, nej, det har jag inte hört talas om. Vad är det för någonting? Nej, men kolla på den här. Kolla på en dryg minut om det. Har du tid med det, eller?
Ja.
Ja, det har alla.
Mm. Så det är ett litet tips.
Mm.
Ska vi hoppa på inzoomningen då?
Ja, jag tyckte att det lät som det.
Det gjorde det, va? Tyckte bestämt det också. Jo, vi fick ju dels en fråga som vi aldrig ens tog upp i podden. Det var Mikael Lövholm som skickade en sen fråga till avsnitt 100. Han skrev att för 3 år sedan kom första avsnittet, var en bra utvecklare. Mm. Har er syn på detta ändrats under dessa 3 år? Och då får vi ju tillägga då att det är ju faktiskt 4 år.
Mm.
Som vi konstaterade under avsnitt 100.
Ja.
3 maj eller något sånt där, 2015 släpptes avsnitt 1.
Mm.
Jag lyssnade faktiskt på det här för inte så länge sedan.
Ja.
Just för att se vad vi faktiskt sa. Vi hade 4 punkter som vi tyckte att utgjorde en bra utvecklare. Det var att man skulle vara förenklande, man skulle vara nyfiken, man skulle vara kommunikativ och man skulle vara ödmjuk.
Mm.
Vad säger du? Har vår syn ändrats? Har din syn ändrats?
Nej, det håller med om. Jag tycker att det är 4 bra punkter.
Mm.
Jag tycker att förenklande är någonting som jag känner är sådär. Ja.
Den tycker jag faktiskt är en sån punkt som har ytterligare förstärkts under de här åren. För man har liksom... Man har insett hur mycket enkelhet kommer in i allting vi håller på med.
Mm.
Och vi återkommer ständigt till det i de här avsnitten också.
Mm.
Att liksom så här, keep it simple. Liksom.
Ja, den har förstärks för mig också. Jag tycker också att det här med kommunikativ är superviktigt.
Mm.
Men det handlar om att kunna kommunicera med sig själv också på något sätt. Det är svårt att...
Med sitt alter ego.
Nej, men med sitt framtida jag på något sätt.
Uh-huh.
Dels i kod.
Ja, just det. Precis.
Mm. Och dels så att du ser vad du håller på med. Mm. Så att du kan zooma ut.
Mm.
Och sen är det viktiga också att kunna prata med andra.
Mm. Precis. Kunna ta de här diskussionerna, är det här enda sättet att lösa det på?
Mm, ja.
Behöver vi göra det här? Är det här viktigast? Bla bla bla.
Ja, men det är en jättebra fråga det där. Mm. Är det här verkligen det enda sättet vi kan lösa det här på?
Mm.
Och sen sa du också ödmjukhet.
Ja.
Ja, där. Jag har ju inte blivit mer ödmjuk då. Jag brukar säga till min fru ibland att hade jag varit ödmjuk så hade jag varit perfekt.
Ja.
Något skämtsamt. Även det är ett väldigt klädsamt drag tycker jag.
Mm.
Och det går alltid att jobba på så helt enkelt.
Alltså, vi kan väl sammanfatta svaret på den frågan med att ja, vi håller fortfarande med.
Ja.
Oss själva om det. Sen var det Tor Seldén som ställde den där braiga frågan, vad är de 3 viktigaste kunskaper och färdigheter en utvecklare kommer behöva de närmsta 5 åren?
Ja.
Det fick han ett väldigt kort svar på. Han fick väl en sak.
Mm. Mm.
Jag kommer inte ens ihåg vad du svarade där. Men det kanske var
väldigt djupt och viktigt.
Ja, jag har för mig det också, att det var väldigt djupt.
Jag kommer inte heller ihåg nu.
Men om man tänker sig, vi har ju de här, det vi precis har sagt, de här 4 punkterna.
Mm.
Men om man tänker sig mer kunskapsmässigt framöver. Jag funderade lite på det där. Bland annat så är ju machine learning är ju väldigt i ropet. Och det tror jag kommer få uppsving under de närmsta 5 åren. Bland annat i Indien där så lyssnade jag på Ali Miller som bland annat forskar på AI och ja, verkar vara en stor profil inom AI. Och det var inte en keynote, men det var vansinnigt mycket folk där. Folk typ stod längs väggarna. Så att det verkar vara ett ämne som berör liksom. Ett av tipsen hon gav där var ju att det ska inte överanvändas. Var säker på att det faktiskt kan lösa ditt problem innan du ger dig på det. För jag misstänker att det kan vara folk som, jag fick höra det senaste veckan, så här, borde vi inte ha typ machine learning för det där? Det kan nog vara bra i vissa fall, men
Min
det är en sån
känsla
där
är
grej. Man behöver inte blanda in det bara för att det är coolt, liksom.
Nej, min känsla är att det är som XML. Det
Ja.
kommer att överanvändas extremt mycket och det kommer att göra jäkligt ont då. Mycket pompa och ståt och krusiduller etc. runt det där kommer det vara.
Ja, men jag tror det finns ganska bra bibliotek man kan använda sig av idag, men det är fortfarande inte ett enkelt område.
Nej.
För du behöver massa data, träningsdata och bla bla bla.
Någonting som jag är nyfiken på sådär, som jag går och tänker på, är datamodellering eller hantering av data, eller jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Vi samlar ju in och har möjlighet nu att få in sjukt mycket data. Och det är så att vi drunknar i data ibland. Och ingen vill göra sig av med data heller.
Nej.
Alla går runt och blir någon form av data hoarders.
Ja.
Så det där går jag och tänker på. Hur man kan bli skickligare på att hantera det. Och på rätt sätt, så att säga. Rätt mängd data vid rätt tillfälle. Vi blir bara pepprade med information hela tiden. Det är så himla lätt att trycka upp ett användargränssnitt som innehåller en filiard grejer. När vi egentligen borde göra tvärtom. Så att jag personligen så tror jag att det är en del i UX, så att säga. Att presentera data på vettigt sätt. Så jag tror att designa användarupplevelser, om vi ska liksom använda det uttrycket. Det tror jag är. Det är någonting i alla fall som jag är väldigt nyfiken på. Det är i alla fall två saker. Möjligtvis tre då.
Ja, tre med den djuplodade saken du.
Den asbraja grejen som jag sa förut. Ja.
Ja, jag tror vi lämnar det där. Och så hoppar vi på huvudämnet istället.
Det gör vi. Jag
Befriande
tänkte att jag.
strukturer eller bullshit?
BS. Det kommer från engelskans Liberating Structures. Jag snubblade över det på Agila Sverige.
Jaha.
Det uttrycket. Och sen så blev jag lite nyfiken på det. Sen snackade jag med min fru om det där. Hon jobbar mycket med facilitering. Så hon hade ganska bra koll på det. Och sen började vi grotta lite grann i det här. Men innan vi liksom kastar oss över så skulle jag vilja sätta scenen lite grann genom att läsa en liten grej här som jag har skrivit ihop. De här befriande strukturerna då, de tar avstamp i saker som är så enkla och nödvändiga att det knappt känns värt att göra först. Men sen slutar det med att det känns väldigt, väldigt kraftfullt. Och vi knappt förstår hur det är möjligt att någonting så litet hjälper oss så mycket. Och den här typen då av befriande strukturer, den bidrar till och introducerar små, små skiften i hur vi planerar och hur vi fattar beslut och hur vi förhåller oss till varandra. Och det är det som gör att det känns så himla befriande. Och jag kommer ihåg när jag snubblade över den här typen av möten första gången, eller en av de första gångerna. Och det var när vi var i Oulu på XP 2006.
Så pass.
Jag visste inte att det här var en så kallad befriande struktur, en liberating structure, men Jag gick på en fishbowl. Var du med då?
Oklart.
Mm.
Vad handlade fishbowlen om?
Det minns jag inte. Men själva upplevelsen var att Charlie Poole höll i den här, så beskrev han hur en fishbowl går till. Och det är fyra deltagare eller fem deltagare som sitter på en scen på stolar. Och sen så publiken sitter och betraktar de här personerna. Och vad ska vi säga, det är någon form av, kan man säga att det är en mötesform?
Ja, det är ju en panelform egentligen.
Ja, en panel, ja precis, en paneldebattform.
För en viktig del i det hela är ju att det finns en tom stol på scenen också.
Ja, det finns alltid en tom stol. Så är det fem stolar som står på scenen, så får fyra stycken personer bara sitta där. Och när som helst kan någon i publiken bli en del av paneldebatten. Och då kliver den personen upp på scenen, sätter sig på stolen och inväntar att man ska få liksom tala. På sin tur, så att säga. Och då, samtidigt som den personen sätter sig, då måste någon annan lämna den här.
Mm, för det måste alltid vara en tom stol.
Ja. Och det här kallas som en fiskskålsdebatt då, eller fishbowl. För att det är många som sitter och tittar på en skål med fiskar då, som pratar. Och det här är ju väldigt... Det bjuder ju in till dig att delta som deltagare, så att säga.
Mm. Verkligen.
Och då kände jag att fan vad häftigt det här var. Att liksom få sätta sig på och vara en del i en fiskskål med massor med kända personer, så att säga.
Mm.
Det var rätt maxat att sitta och vara i samma paneldebatt som Charlie Poole och J.B. Rainsberger och en massa andra prominenta människor. Så att jag visste inte att det här var en sån, den typen av struktur då, förrän jag reflekterade över det här.
Nej.
Och vi har gått igenom en hel del av de här strukturerna. Det finns väl totalt, det finns en webbsajt som listar väldigt många av de här. Jag tror det finns ett 30-tal.
Mm.
Och vi kommer komma med några exempel på sådana strukturer som är lite av våra favoriter.
XP 2006 så blev ju i alla fall jag också introducerad till Open Space.
Mm.
För det var ju där också.
Ja, Open Space ska vi prata lite mer om sen. Men det är definitivt precis. En sån befriande struktur. Men de här strukturerna då, eller det finns lite så här mikrostrukturer som alla de här mötesformerna eller befriande strukturerna följer ett och samma mönster. Så när vi kommer beskriva dem, så kommer vi beskriva dem på samma sätt.
Mm.
Och det är egentligen fem stycken punkter som de uppfyller eller som de beskrivs som. Punkt 1, en strukturerad inbjudan.
Yep.
Så här, lyssna på mig. Bjuder in hela alla som, ja, välkomnar alla.
Mm.
Som är där då, som man vill ska vara där. Och sen nummer 2 så beskriver den hur rummet ska vara organiserat. Eller utrymmet där man är. Och vad det behövs för material. Och sen nummer 3, hur är det meningen då att folk ska kunna delta? Och då beskriver man det så här, okej. Okay, är det 100% som lyssnar eller på en person då? Eller ska alla prata lika mycket? Och hur tar man, hur är det så här med turordningen etc.
Mm.
Och nummer 4 då, hur ser grupperna ut? Är det en grupp eller två grupper? Eller är det massvis med små grupper?
Mm.
Och sen nummer 5, vilka steg ska genomföras och hur distribuerar vi eller hur använder vi tiden? Ska det vara en presentation med frågor och svar eller ska det vara ett open space? Så det här är strukturen på alla de här vi beskriver. Och vi kommer gå igenom 8 stycken olika BS-ar.
Mm.
Vi måste börja med 2 stycken som är någon form av
bas. Mönster,
ja.
Basstruktur.
Ja, precis. Ja, det är verkligen ett basmönster, en basstruktur. Jag vet att de här är väldigt, de är väldigt närvarande. Så jag tror att de flesta har förmodligen varit med om dem, kanske.
Mm. Åtminstone den första.
Ja.
Den är ju så enkel att ta till och så enkel att förstå också.
Ja. Den kallar vi för 1, 2, 4, alla.
Ja.
Och steg ett i den då är att du börjar med att ställa en fråga. Vad ser du för möjligheter i denna fråga? Steg två är alla får tänka och sen prata.
Ja.
Och sen steg tre är att man börjar tänka individuellt, sen parvis, sen 4-4 och sen följt av hela gruppen. Och strukturellt så behöver vi förmodligen ett småbord med möjlighet att föra anteckningar.
Mm.
Och tidsmässigt så lägger man ungefär 1-2 minuter själv, sen 2-5 minuter parvis, sen 2-5 minuter 4-4 och sen 5 minuter för hela gruppen då.
Ja.
Och en implementation av det här skulle jag säga som är väldigt lik det här är The Card Trading Game.
Just det.
Den har vi kört flera gånger, eller hur?
Mm.
Minns du hur den är? För jag glömmer alltid bort hur den går till.
Men den är ju, vi har ju använt den till exempel för att brainstorma nya funktioner till en ny app till exempel.
Mm.
Och då började man ju individuellt att skriva en faslig massa kort. Bara brainstorma olika funktioner.
Just det.
Sen slängde man ut dem på ett stort bord bara.
Mm.
Och sen fick allihopa titta på det här bordet och läsa igenom vad folk har skrivit.
Mm.
Sen så samlade man på sig ett visst antal, om det var 5 stycken eller något sånt där, som man tyckte var de bästa.
Ja.
Man tyckte att det här tyckte jag var de bästa funktionerna.
Mm.
Då gick man ihop parvis och så bytte man kort med varann. Just var det så?
Mm. Jag tror att man kunde glida runt i rummet och byta med flera.
Ja, så liksom kan det vara. Man kanske inte var tvingad till att gå ihop parvis. Utan
nej.
Man fick helt enkelt gå runt i rummet och titta vad de andra hade tagit. Det kanske var någon som hade hunnit snoren där som du tyckte var ännu bättre. Mm. Och då kunde man liksom diskutera lite och så här, kan inte jag få den där så kan du få den här.
Mm.
Och sen enade, så gick man väl ihop i helgrupp efter det?
Ja, en större grupp.
Mm.
Kanske om 5 personer.
Så kanske det var. Och gjorde samma sak.
Mm.
Och i slutändan, sista steget, så skulle hela gruppen enas om 5 stycken saker som de tyckte var absolut bäst.
Ja, det här är bäst.
Och vi då gjorde blir det här. Diskussion liksom. Högljudd diskussion.
Ja. Vi har gjort det i vår grupp som jag sitter nu för att liksom komma med tekniska förbättringar.
Mm.
Och det var väldigt intressant. Och så håller vi på att jobba på dem nu.
Mm.
Jag minns också hur jag var och ledde en grupp och underlättade för dem och gjorde den här tillsammans med Ville, tror jag, vår gamla kollega.
Mm.
Och det här företaget, de var så här helt, de blev helt upp i varv. När vi var klara med det hade de 5 stycken saker, men de hade en hel bunt med förbättringar. Så de sparade alla de där förbättringarna, men de enades om 5 stycken, en topp 5. Det här ska vi göra. Och det kommer bli asbra.
Mm.
Jag har inte följt upp på det där, men det kändes, man kände verkligen energin i rummet där när de tog sig an den här och sen så fick det här grymma grejer. Bra, det här kör vi på.
Mm.
Så det var roligt. Men den här 1, 2, 4, alla då den går att applicera på som någon form av, man kan krydda de andra liberating structures eller de här befriande strukturerna med den alltid, nästan. Mm. Eller då och då.
Och om man vill komma ihåg den här och göra det ytterligare lite enklare, så tänkte jag de här timeboxarna som vi presenterade. Mm. Man kan hålla dem också 1, 2, 4.
Mm.
Det vill säga att när du tänker själv så gör du under 1 minut. När ni är par så är det 2 minuter. När ni är 4 så är det 4 minuter. Mm. Och när ni är alla så är det 5-6 minuter. Då.
Ja, bra. Grymt. Symmetri där.
Mm, precis.
Då tar vi nästa.
Mm. Open Spice. De goa grejer.
Ja, men det har vi kört massvis med gånger.
Mm.
Det tror jag många känner till också. Men jag tror att du kan väl dra de här 5 punkterna, hur det funkar så att säga.
Mm. Första punkten är att vi ska bjuda in folk att diskutera ett problem eller flera problem.
Mm.
punkt två då, som var hur rummet ska vara organiserat.
Mm.
Så är cirklar eller promenader etc. Det vill säga vi vill väl egentligen ha en öppen yta.
Mm.
Inte massa stolar och bord och skit i vägen. Gärna ett ritblock också.
Ja.
Tredje punkten, hur är det meningen att folk ska delta? Ja, här gäller lagen om rörlighet. Och det i princip betyder ju att om du är på ett open space så ska du känna att du kan bidra eller att du lär dig någonting.
Mm.
Och gör du inte det, då går du någon annanstans.
Mm.
Om ingen av de två punkterna uppfylls.
Nej, precis.
Grupperna då? Ja, börja i cirklar. Splitta gärna grupperna. Om det behöver, mm. om det är lämpligt.
Mm.
Och så hur då? Ja, vi ska ha en ledare eller en facilitator som introducerar konceptet. Där brukar det alltid vara så lyxigt när de här grejerna körs på konferenser. För det brukar antingen vara Charlie Poole eller Diana som är ledare och facilitator. Och bägge de två är ju... Ja, de har ju hur mycket erfarenhet som helst av det här.
Ja, de är bra på det.
Öppnar marknaden. Det är facilitatorn gör det.
Ja, det är det ju.
Och sen så är det... Vem som helst kan ju egentligen föreslå ett ämne och blir då ämnesansvarig. Och det är den personen som håller i sessionerna.
Mm. Där är det ju inte nödvändigtvis så att den personen måste vara expert på ämnet.
Nej, precis. Det kan ju lika gärna vara den personen som vet minst om ämnet men som vill lära sig mer. Mm. Liksom.
Mm.
Som väldigt gärna vill lära sig mycket om det här.
Ja.
Då kan man ju bjuda in experterna.
Ja, ja. Och de kanske kommer eller så kommer de inte. Det är också liksom en regel för en open space att de som kommer, de kommer.
Ja, och det var de som skulle komma.
Ja,
och om man nu sitter där helt själv och har föreslagit ett ämne som man vill lära sig någonting om och ingen kommer dit. Ja, men då får man väl googla lite och lära sig om ämnet den vägen. Liksom.
Precis, när hade du senast 40 minuter egen tid att förkovra dig någonting?
Mm, precis.
Jag har aldrig varit på ett open space där jag varit ensam, ska jag tilläggas.
Nej. Kanske publiceras ett material efteråt.
Mm.
Och sen så avslutar vi med att stänga open spacet.
Mm. Det tror jag att många grupper slarvar lite grann. Jag vet i alla fall, det här är ju en teknik som vi använder på Agila Sverige bland annat.
Mm, precis.
Och likväl som det, jag tycker att det är väldigt viktigt att öppna open space, liksom den här som du sa att Diane eller Charlie är så himla bra på.
Mm.
Det är likväl så måste vi liksom stänga open space också på ett bra sätt. Som gör att det blir lite mer värdigt på något sätt.
Mm.
När man har suttit i kanske flera dagar och pratat om någonting. Mm. Så stänger man och avslutar open space och sammanfattar det på något sätt. Som vi sa, Agila Sverige är ju en konferens som vi båda har varit på och många säkert som lyssnar på den här podden har varit på.
Mm.
Det är ju halva dagar där som ägnas åt det här formatet.
Mm.
Och vi snodde det när vi drog igång Agila Sverige från Smidig-konferensen i Norge. Jag har varit på Open Space-konferenser utomlands flera gånger, bland annat i Brasilien. Och då var det just Diana Larsen som öppnade den här konferensen eller just det open spacet, och det blir faktiskt, det går att göra på olika sätt och hon är väldigt skicklig.
Mm.
Hon bjuder in, det känns så naturligt sen när alla ska vara med och tala och föreslå ämnen och sitta och prata, och det känns väldigt så där trevligt att vara där.
Mm.
Och där var det också så att det var flera ämnen som föreslogs av personer som inte var experter på det. Och uppmuntrade folk till att komma och delta.
Mm.
Bland annat var det ett par som föreslog att skulle ville prata och diskutera stora refaktoriseringen med Mikado-metoden.
Mm.
Som om att det fanns någon som var expert på den i närheten där.
Du bara, dau, jag tänkte ju gå på det här andra.
Ja.
Lära mig knyppla.
Jag kände mig lite träffad där, så att jag gick dit såklart. Det var väldigt trevligt. Sen så, det här med att man börjar som en stor grupp kanske och sen dela upp gruppen. Det är någonting som kräver lite fingertoppskänsla. Det känns alltid... Du får känslan av att nej, vi kan inte dela upp den här mysiga gruppen vi har nu. Och jag vet att jag har försökt dela upp saker som extern person. Och man går runt och bara, ah, men nu ska ni nog splitta den här gruppen, den är lite stor. Och folk tittar på mig som jag liksom... Med så här eld i blicken och bara, vad håller du på med? Bort, gå härifrån, din idiot, så här, stör inte oss.
Nackdelen med att splitta är att du måste ha en till ämnesansvarig. Men...
Ja, jo. Nej, men det funkar. Jag är faktiskt med och delade på grupp här på ett open space jag var på förra veckan då, på Gilla Sverige.
Mm.
Det funkade bra. Det blir lite tätare diskussion. Liksom. Det är fler som hinner komma till tals.
Mm.
Tänk dig en grupp om 40 pers. Hur mycket, om, låt oss säga att alla får lika mycket luft. Då får alla prata en minut på en 40-minuters session.
Mm.
Det är inte mycket.
Nej. Nej, och i gruppen för stor också. Det är ju det är typ så här, som introvert så vet jag att det är rätt energislukande med open space.
Ja. Ja.
Speciellt om det är stora grupper.
Ja, okej. Okay. Ja. Så du föredrar mindre grupper?
Ja, det gör jag.
Ja, det gör jag också för all del. Nu när jag tänker efter. Och det, jag skulle säga att jag är lite mindre introvert än vad du är. Men jag tror att de flesta funkar bäst i grupper om kanske 5-6 pers. Ja, ska vi hoppa på nästa?
Mm, det tycker jag.
Det är en variant som heter 9 varför.
Mm.
Inte 5 varför som Toyota brukar snacka om.
Nej, den här är lite här bättre.
Här är lite
den går lite djupare.
Ja, den är 80% bättre.
Ja.
Nej, men där börjar man med att fråga din kompis eller partner. Vad gör du när du jobbar med, eller du ställer i alla fall en fråga sådär väldigt detaljerad. Och sen så ställer du frågan då, du sätter ramen med där. Sen ställer du frågan, varför är det viktigt? Och så ställer du den 9 gånger, max 9 gånger och skriver ner svaren.
Mm.
Och sen då byter du roller efter det. Sen kan du gå ihop 4 och 4 eller 6 och 6 och diskutera likheter och olikheter. Och sen så som en hel grupp då. Så det här är den här 1, 2, 4, alla.
Mm.
Som du kan applicera på den här. Men med 9 varför då. Och det är lite intressant här. För att här behöver du ju... Du kan ju inte bara ställa frågan så här. Jaha, varför är det viktigt? Jaha, varför är det viktigt? Utan du måste ju komma i någon form av sinnesstämning som gör att du har kul och liksom locka fram det, så här, det inre barnet hos dig. Med så här supernyfiket barn. Tänk en sån 5-åring som sitter i soffan bredvid dig. Så här, jaha, varför det? Så nyfiket behöver det vara. Och att man skapar den här välkomnande miljön. Där det är okej att ställa sådana frågor.
Mm, precis.
Och här är det ju viktigt att gräva riktigt, riktigt djupt. Du måste ju komma till själva kärnan av vad det är som är viktigt. Och det är det som är grejen med den här 9 varför.
Mm.
Typ, aha, du jobbar med programmering. Varför gör du det? Nej, men det är för att jag gillar att klura på problem. Men varför är det viktigt för dig, Tobbe?
Mm.
Ja, varför är det viktigt för mig? Så när man kör den här då, och någon fastnar... Då kan man hjälpa dem på traven lite grann genom att säga så här. Ja, men du kanske kommer att tänka på en historia. Kan du inte berätta en historia?
Mm. 2 tomater gick över en väg.
Jag tror inte att det är den typen av historia. Om det är någonting som kommer fram där då, som är lite känsligt. Då ska ju det inte spridas för världen. Utan det får man behålla för sig själv då.
Ja.
Och ha lite respekt för det här. Eller en annan sånt här tips, en fråga som man kan använda sig för. Är så här, varför i hela världen skulle någon vilja betala för det här?
Mm.
Det är en sån kanske lite jobbig fråga att ställa sig.
Mm.
Finns det någon som skulle vilja betala för det du gör, Tobbe? Ja, men det tror jag. Ja, men varför det då? Nej, men då, ja. Så man kan använda sig av lite olika frågor också som går lite olika djupt. Så jag har skrivit ner några exempelfrågor. Och de här finns också att läsa om på den här webbsajten till exempel. Men en exempelfråga är så här: jaha, vad hände då? Vad mer hände? Vad hänger egentligen kvar nu? Eller kan du ge mig ett exempel? Eller hur gör du för att lyckas med det? Eller här också rätt cool. Om X brann ner igår, vad skulle du vilja återställa? Eller vem måste vara med på X? Eller varför är det här viktigt för din organisation? Eller varför är det här viktigt för dig? När man ställer de här frågorna, då det är ganska kraftfulla frågor. Just den här var så himla rolig tyckte jag då, den här med om någonting brann ner igår, vad skulle du vilja återställa? Ibland är det ganska befriande när någonting försvinner. Men ibland är det så här, men det var inte allt där som jag ville bli av med.
Precis.
Tänk om någon skulle radera den kodbasen du håller på och jobbar med nu. Vad skulle du vilja återställa från den?
Bra fråga.
Ja, bara ingenting. Jo, det är en ifsats
Good
med.
riddance.
Jag är väldigt stolt över den ifsats där. Den skulle jag vilja ha kvar. Ska vi ta nästa?
Trojka konsultation.
Ja.
Eller Troika Consulting som den heter på engelska. Här ska vi vara tre grupper om tre. Sitta ner knä mot knä. Det
Man
blir
måste inte
mysigt.
nudda varandra, men man liksom sitter i. Det ska inte vara liksom några stora hinder emellan den.
7 till 10 minuter per person.
Ja.
Och vi får 1 till 2 minuter att berätta om vårt problem. Sen har vi 5 till 7 minuter rådgivning från konsulterna. 1 till 2 minuter tacka dina konsulter och sen byt till nästa person. Så tanken är att man helt enkelt har en person som är någon form av frågeställare. Man utser en person som får börja och vara, liksom, berätta om sitt problem.
Ja.
Och så är de andra två i den här trojkan då är konsulter som ska hjälpa dig att lösa ditt problem. En variant på det här också det är att man efter att man har berättat om sitt problem i 2 minuter så får konsulterna 2 minuter att ställa frågor om problemet. Därefter vänder sig konsulterna om och diskuterar inbördes i typ 5 minuter en lösning på problemet. Bara de två liksom. Varefter de vänder på sig igen och presenterar lösningen på problemet. Så att det liksom inte blir en gemensam så rådgivning.
Nej. Det här är ju jätteroligt ju. För att ett litet tips här är att du kan uppmuntra risktagande. Så att du behöver ju inte heller, måste ju inte göra det här. Det är bara en konsultation. Det är inte så att säga någonting som du måste göra. Så att om man har ett problem och så vänder man sig till någon så kommer de med något så här helt, det är något helt galet. Nej men så här, ja jag skulle vilja bli en bättre presentatör. Så ställer jag frågan till någon och så kommer de med något svar så här. Ja, men för att bli en bättre presentatör, då är det en enkel grej som du kan göra. Det är att du bara på tunnelbanan ställer dig upp och sen så håller du en presentation för någon som står där mitt emot dig. Och så bara pratar du med dem. Bara, det där låter ju helt galet, men man kanske kan tweaka lite på den idén.
Verkligen.
Jag kanske kan, okej, jag kanske hugger tag i någon på jobbet och kör en, så här, en one-on-one-presentation där. Ja, det skulle jag kunna göra. Någon som jag litar på. Och man kan ju också köra fler omgångar om inte den första ger något.
Ja, precis. Jag tror att det är nog viktigt att det där att man ska uppmuntra konsulterna till att tänka väldigt utanför boxen. För jag tror att ofta om man till exempel övar på en sån här grej på en agil konferens till exempel, så blir det samma typ av grejer hela tiden. Så här.
Ja.
Och vi vet inte hur vet vi när vi ska vara klara? Liksom. Och så blir det så här standardsvaret liksom.
Ja.
Det beror på. Nej, men, eller har ni prövat att estimera? Liksom.
Ja. Ja, nej. Nej, men ta i ordentligt.
Ja.
Jag
Det är
vet
inte
att.
meningen att komma med en perfekt lösning, utan det är mer meningen att väcka lite nya tankar liksom.
Verkligen. Och Tobias Fors, han körde ju den här på förra årets Väg74-konferens.
Jajamän.
I alla fall väldigt lik den var det.
Ja, en variant på den. Det var inte 3 och 3 utan det var parvis. Men...
Ja.
Och så roterade vi par flera gånger.
Ja. Jag tyckte det var väldigt roligt och uppfriskande. Och vi körde faktiskt en på Agila Sverige. En variant på den också nu. Senast som Tobbe höll i. Och det var minst lika roligt där. Men där gjorde jag faktiskt då så att jag gav väldigt så där helt galna tips. Inte helt galna, men ganska galna tips ändå. Det var i alla fall
Galnare
inte.
än du brukar.
Ja, verkligen. Ja, så är det. Ja. Ja, så den kan jag rekommendera. Det är skoj att göra. Nästa grej då. Det här är ingenting som jag har satt i system själv, utan det här snubblade. Det här är en av de här sakerna som verkar intressant, men jag har inte testat det själv. Den kallas för 15% insikter eller lösningar. Och det här är liksom inte hela lösningen. Men det är den här lilla, lilla saken som sätter bollen i rullning. Och skapar ett momentum. Kanske en enkel fråga som ställer saker på sin spets eller något sånt där. Men när jag läste om den här så kände jag så här, fasken, det här är bra grejer alltså. Men den går till ungefär så här då. Nummer ett. Vilken är din 15% lösning? Och en sak då som du kan göra utan att be om lov. Någonting som du själv rår över. Och det är antalet personer som ska jobba med det här då, eller kan jobba med det här, det är hur många som helst egentligen. Men man kan jobba med 2 till 4 personer i varje grupp. Alla kommer komma till tals när man använder det här sättet. Och du jobbar först ensam och sen i grupp. Och då tycker man, då, eller då kan man göra så här att man själv då så sitter man och sen skriver man en lista med 15-procentare. Det här är några saker som vi skulle kunna göra i 5 minuter ungefär. Och sen så går ni ihop 2 till 4 personer och delar med er. Och förfina den här listan. Och sen så kan man konsultera då vidare sen och ställer ytterligare förtydligande frågor ungefär 5-7 minuter. Det här kan man göra på en sån här 1, 2, 4 alla manér också. Och det här, så här, varför ska man hålla på med det här då? Varför ska vi göra på det här sättet med så här 15% insikter och lösningar? Nej, men, det är ett ganska bra sätt att komma bort från så här blockerare. Saker som blockerar. Vi kommer inte vidare här. Det är negativismer. Så här, negativt tänkande och känslan att inte kunna bidra. Så här, vi kommer ingen vart här. Men då kommer det liksom folk upptäcka sin individuella kraft. Så här, jag kan bidra med det här. Eller kraften som en hel grupp har. Och det här är ju ett sätt att jobba med så här gräsrotslösningar. Istället för att sitta och vänta på att någon slips ska komma och okeja det här. Men du bara gör en sån här 15% grej och så sätter du bollen i rullning. Och det här är faktiskt ett bra sätt att bygga förtroende. Du levererar någonting som funkar. Det är någon liten grej bara. Det bara sätter fart på saker och ting. Bara, aha, titta vilken driven person eller driven grupp. De får ju någonting gjort i alla fall. Men de här får chansen igen tycker jag. Och det är ett bra sätt att påminna varandra om att det finns outnyttjad potential. De här 15% de finns alltid. Och sen så finns det några tips och tricks att tänka på när man gör det här. Och det är att vara noga med att kolla upp att det är saker som ni faktiskt kan göra. Saker som ni rår över. Hitta inte på någonting som ni inte kan göra. Då är det ingen 15-procentare.
Nej.
Och se upp här. Eller liksom vara uppmärksamma. För att garanterat så kommer det vara den här så kallade fjärilseffekten. Den här butterfly-effekt. Som kommer från att någon fjäril flaxar med vingarna i Kina. Så blåser upp en storm och, ja, och så vidare.
Mm.
Och slutar med en gräsbrand i någon öken, höll jag på att säga. Någonstans som ödelägger något ställe så blir det en öken. Och det är okej att återuppfinna hjulet.
Mm.
För det här är liksom grejen, att vi ska bara sätta bollen i rullning. Och har ni ett delat syfte på det här, då kommer ni också märka den här samklangen i de här 15% som ni delar mer av. Ni kommer hitta den om ni har ett och samma syfte. Ett bra sätt att komma igång med det här, det är om den här mötesunderlättaren, den här facilitatorn, drar en story om någon så här faktisk 15-procentare.
Mm.
Kommer ni ihåg, eller nu vill jag berätta om en liten grej som hände mig för 7 år sedan.
Mm.
Vi bestämde oss för att köra Git i vårt projekt. Och nu kör alla Git på hela bolaget.
Nästa då.
Mm.
Erkännande eller uppskattande intervjuer.
Mm.
Här inleder vi med en berättelse. Och hur rummet ska vara uppbyggt då? Ja, vi ska sitta emot varandra två och två.
Mm.
Knä mot knä. Nästan. Fast inte riktigt.
Nej.
Alla ska göra sin, kommer att hinna göra sin röst hörd. Vi börjar 2, sen 4. Och vi uppmuntrar deltagarna att bilda grupper så att de får olika perspektiv. Som typ ja, blanda och ge liksom, testare, programmerare, projektledare, korta, långa, tjocka, smala.
Ja.
Tomtar och troll.
Ja, men ja, absolut.
Men beroende på uppdrag så är olika perspektiv olika viktigt.
Ja, just det.
Och sen så startar vi intervjuerna. Och då vill vi först sätta ett tema och låta alla berätta sin berättelse.
Mm.
Först den ena, sen den andra. Och sen berätta om ett tillfälle då du lyckats.
Mm.
Och vad det var som gjorde det möjligt. Liksom. 7-10 minuter per person för det här. Då. Och sen går vi ihop i grupper om 4 och berättar historien igen.
Mm.
För anteckningar. Lyssnar efter mönster är en bra grej.
Mm-hmm.
Och sen så ställer vi frågan, hur gör vi idag för att uppmuntra och stödja dessa mönster? Och här kan man ju använda 1, 2, 4, alla till exempel då.
Ja, men det här är ju det som det kan kallas för appreciative inquiry. Mm-hmm. Det finns ju en variant också, men det här är ju appreciative interviews.
Syftet med det här då, det är ju dels att skapa konstruktiv energi.
Mm.
Och det är ett jättebra sätt att liksom fånga, vad ska vi säga, tyst kunskap, tacit knowledge liksom, om saker som har gått bra, liksom, om lyckade grejer.
Ja.
Samla upp sånt, hitta sånt.
Berättelser är ju bra på det viset tycker jag.
Ja, verkligen. Det är ett sätt att få upp ögonen för en väg fram för hela gruppen. Liksom.
Mm.
Det gäller ju även appreciative inquiry, att det är ju liksom genom att förvänta sig bra saker så kommer bra saker att hända.
Mm.
Och det är ett sätt att forma en gemensam positiv berättelse.
Det är den här, vad heter den, Pygmalion-effekten. Det funkar ju också på negativa saker tyvärr.
Att om man förväntar sig dåliga saker så blir det dåliga saker.
Ja, precis. Har du sett den där strulpellen?
Mm.
Ja, det är klart att det är han som är för sen idag igen, det har sönder saker.
Mm.
Men om man letar efter bra saker, då kommer man hitta bra saker också. Så man ställer in siktet på det.
Ja.
Jag tycker det är fascinerande.
Har du något tips och tricks för det här då?
Ja. Det är också bra att börja med en berättelse. Alltså typ, låt mig berätta om en gång jag gjorde det här.
Mm.
Och på det temat så kan jag verkligen varmt rekommendera till exempel återblickar med appreciative inquiry- touch. Mm. Det har jag gjort flera gånger.
Mm.
Och det blir sån jäkla energi i gruppen. Alla går därifrån och som att känna att det här kommer, vi kommer lyckas med det här. Det är inga problem. Alltså, mm. ja, Anna-Karin och Stig, de har ju de har gjort det här förut.
Mm. Ja, överhuvudtaget så är återblickar har ju en tendens att väldigt lätt hamna annars i bara gräll. Liksom.
Mm, ja. ja. Nej, men man vänder negativa tongångar till positiva teman.
Ja.
Men vad man kan göra då, eller vad ni ska göra, är att sätta titlar på andras berättelser.
Mm-hmm.
Vänner har väl alltid sån här the one with.
Ja.
Och det kan man göra på de här berättelserna också. Kommer ni ihåg den där gången när Ola åt 4 kanelbullar?
Mm.
Och sådana saker.
Ja, det är nog ett bra sätt att komma ihåg dem bättre också.
Ja. Sen så kan man också, om du som, eller när ni som faciliterar det här upptäcker att det är folk som sitter och gör bedömningar eller dömer och säger, mm. det här är bra, det här är dåligt. Uppmärksamma folk bara på det. Och sen så bara ber dem släppa det.
Mm.
För ni är inte där för att bedöma saker.
Nej.
Och sen så är det bra att ta de här berättelserna och berätta dem för andra eller göra det tydligt vad de tillför. Men det går ju att skriva ner dem, berätta dem om och om igen. Så berättelser är ju kraftfulla på det sättet.
Mm. En viktig grej där är ju att om det finns några känsliga delar av de här berättelserna, att man måste kolla med den som berättade historien från första början om det är okej att återberätta. Liksom.
Ja, det är bra. Den när Ola badade naken.
ja.
Vänta ett tag här nu. Ja.
Det är inte Ola som är i historien som är Ola som det handlar om.
Nej, det är en helt annan Ola. Då kastar vi oss över nästa.
Mm.
Den kallas för integrerad autonomi.
Mm-hmm.
Den här tycker jag är spännande.
Mm.
Här börjar vi med att ställa frågan, kommer vårt syfte tillgodoses bäst om vi ökar på den lokala autonomin och anpassar mer efter lokala förhållanden, eller ska vi integrera och standardisera mer? Det är en ständigt återkommande grej, skulle jag säga, i många grupper och lag runt om i Sverige, arbetslag som jobbar. Ska vi anpassa oss efter någon form av standard eller ska vi hitta på något eget?
Mm. Det kanske vi så skulle ställt oss den frågan i urprojektet.
Ja, men häng med här för det blir väldigt intressant. Mm. Så 4 och 4 då, med eller utan ett bord och ett arbetsblad som är utformat som ett Venn-diagram. Här gillar jag det ännu mer för att Venn-diagram är roligt. så tänker man sig Venn-diagrammet med en cirkel då. Mer standard. Och sen så en cirkel som heter mer anpassning. Och sen de här 2 cirklarna, för man ihop dem och så får man ett överlapp där.
Mm.
Och där har vi ytan mer båda.
Mm.
Och det är det här arbetsbladet som vi ska använda oss av då. Och steg nummer 3 då, vilka ska vara med på det här? Jo, men här ska alla som är inblandade i de här arbetslagen, eller kanske möjligtvis ledarna då för de här arbetslagen. Jag röstar på att de som drabbas ska vara med på det här. De som gynnas. Och sen så, alla de är med då. Och sen steg 4 då. Man kan köra det här som en 1, 2, 4 alla.
Mm.
Och hur gör vi då? Hur fördelar vi tiden här? Jo, nej, men då börjar man introducera konceptet. Och sen ställer vi frågan så här, hur kan vi bli mer integrerade och autonoma på samma gång? Så kan vi gärna dra ett exempel från förflutet. Där det här har skett. Sen så kör vi 1, 2, 4 alla. Så ställer vi frågan, var i består friktionen mellan anpassa och standardisera? Nu sitter vi och klurar lite grann på den. Och sen går vi ihop 4 och 4 då. Och sen så tar vi så här och svarar på frågan. Var finns det för anledningar för att anpassa? Och vad finns det för anledningar för att standardisera? Och sen ställer vi frågan, vad för agerande stimulerar båda de här 2.
Mm-hmm.
Det finns ju liksom någon form av paradox att det finns beteenden som stimulerar båda de här. Och sen så kommer vi till, vad för kreativa lösningar har vi som förflyttar till mer av båda? Det vill säga från respektive de här cirklarna då in i det här Venn-diagrammet, i den här gemensamma delen.
Yep.
Vad kan vi komma på som förflyttar grejer dit? Ja, och varför gör vi så här? Varför ska vi använda den här integrerade autonomi? Det är ett sätt att komma på innovativa lösningar för att komma vidare om man har kört fast. Typ om någon står och bara, nej vi ska inte göra så där, vi ska göra så här. Och så kommer någon annan och bara säger, nej vi ska göra så här, inte så där. Och då kan vi undvika så här jobbiga hopp mellan det ena eller andra. Och det här är ju ett sätt då att identifiera kompletterande men paradoxala par som uppmuntrar båda sidorna.
Mm.
Och så finns det lite tips och tricks som en facilitator kan ägna sig åt för att underlätta det här. Ett sånt är att ställa frågan, kan vi få mer av båda?
Mm.
Ett annat är att du behöver kanske uppmuntra fler experiment samtidigt. Ja, vi måste nog testa flera saker här för att se om vi kan uppmuntra båda.
Mm.
Och i början då så kan den här friktionen vara mer eller mindre osynlig. Men när den väl blir synlig då, när man väl ser, okej, då kan det vara bra att låta deltagarna argumentera från den andra sidan. Om du kommer från den sida så att säga, så ska du försöka försätta din andras kläder så att säga. Argumentera från det hållet. Nästa.
Den sista, va?
Ja.
Som du hävdar är din egna personliga favorit också.
Det är min favorit. Den verkar skitrolig.
Triz.
Mm. Det är ett ryskt hittepå.
Här bjuder vi in med frågan. Gör en lista med punkter som svarar på frågan. Kan jag eller vi på ett tvärsäkert sätt få ett väldigt oönskat utfall?
Mm.
Först själv, sen i grupp, 10 minuter.
Mm.
Därefter så frågar vi, finns det något som på något sätt påminner om de här grejerna som vi gör idag? Först själv, sen i grupp, 10 minuter.
Mm.
Och slutligen, gör sedan en lista av saker som ni du absolut måste sluta upp med. Först själv, sen i grupp, 10 minuter.
Mm.
Vilka kan delta här då? Ja, det är små grupper om 4-7 personer. Stolar med eller utan bord. Nej, förlåt, det är så rummet ska se ut. De som kan delta är alla får delta.
Mm.
4-7 personer i etablerade grupper eller mixat.
Ja, just det.
Och så kör vi 10-minuters segment. Och återigen så är det alldeles lysande att använda 1-2-4 alla.
Det här är ju lite roligt. Man pratar om någonting så här, men vi vill lyckas med det här. Och sen så tar man själva motsatsen till det.
Mm.
Och så säger man så här, men om vi absolut ska misslyckas med det här, vad måste vi göra då? Ja. Ja, men då ska vi lägga på jättemycket process för att få ut en release till exempel. Vi ska se till att den måste gå igenom en jäkla massa toll gates. Och sen måste vi dokumentera det här. Och så måste vi... Sen ska vi se till att vi testar ingenting. Och så låter vi någon annan grupp driftsätta det här åt oss.
Mm.
Ja, sen så tittar man på de här, va, det här är helt kokosaker. Men sen så kommer det roliga då så här. Vänta det här nu. Är det någonting vi gör idag som påminner om det här?
Mm.
Då är det mer så här. Då!
Ja, men de där grejerna, de testar vi ju faktiskt aldrig.
Mm.
Eller... Ja, men det där mötet som vi har.
Varje
det påminner
gång.
Ju lite om den här
ja.
Bökiga processen där.
Ja.
Och syftet med det här är ju att vi vill säga tabubelagda saker.
Ja.
Det då blir roligt.
Ja.
Ja, men huvudsyftet är ju att göra plats för innovation.
Mm.
För när du tar bort saker, det är absolut ska sluta med,
mm.
så lämnar det plats för att göra annat vettigt,
ja,
innovera.
Mm-hmm.
Vi bygger förtroende genom att ta bort barriärer.
Ja.
Och kreativ ödeläggelse är jättekul.
Ja. Jo, men det är det väl. Få riva saker, ta bort saker, det är ju fantastiskt.
Ja. Verkligen vara så här superkreativ med att förstöra. Det måste vara väldigt roligt.
Men det är väldigt skönt att slippa göra en massa saker ibland.
Mm.
När vi kommer överens om att men det här är riktigt korket, varför håller vi på med det?
Mm. Det finns ju lite tips och tricks här också.
Ja.
Ett tips är ju att försöka göra det till en kul grej men ändå allvarsam.
Mm.
Man får inte helt bara skämta bort allting.
Nej.
Och tillåt inte varianter på saker, utan var tydlig med att ni måste sluta upp med aktiviteter.
Mm. Alltså man ska inte hålla på och tweaka dem och säga, ja men om vi gör så här då.
Nej, precis. Om vi kortar det där mötet med fem minuter.
Ja. Mm.
Och börja med något som verkligen är oönskat.
Ja.
Gärna som alla håller med om är oönskat.
Ja.
Fatta verkliga beslut så som jag kommer sluta med, eller vi kommer sluta med.
Mm. Alltså man fattar, ja, precis.
Få ner dem på pränt liksom.
Ja, det här kommer vi sluta med från och med måndag. Vi gör inte det här längre. Bra, skönt.
Kolla extra noga på grupper som skrattar mycket eller verkar förvirrade.
Ja. Mm. Det här Triz, jag undrade vad det var.
Mm.
Så jag kollade upp det. Och det verkar vara, som jag sa, ett ryskt hittepå. Jag kommer inte ihåg vad den ryska förkortningen står för. Men ibland går det under namnet TIPS. Theory of Inventive Problem Solving.
Mm-hmm.
Men det här är en klassiker tydligen att köra.
Mm-hmm.
Triz. Så det är kanske någon som har hört talas om. Jag tycker den var jätterolig.
Mm, verkligen.
Jag tänkte vi skulle sammanfatta det här med en liten berättelse.
Mm-hmm.
Som har att göra med vad små förändringar kan åstadkomma. Dessutom så är det en liten del i, ja, det finns ett uttryck som heter panarki. Jag pratade om det förut, kommer du ihåg det?
Jag känner igen det, men inte så där.
Det är, handlar om hur system förhåller sig till varandra. Hur mindre system rör sig i ett större system och hur de påverkar varandra.
Mm.
Vi pratade om det lite grann i, som hastigast i avsnittet, om dynamisk omgruppering.
Just det.
Men det som jag snubblade över nu var en om handlar om så här vargpopulation i Yellowstone.
Mm.
Jag kommer inte ihåg om det var någon som bestämde sig för att introducera vargar igen eller om vargarna kom tillbaka i Yellowstone.
Ja, jag tror man återintroducerade vargar.
Ja, och då började hjortar röra sig mindre i vissa områden. De började begränsa sitt rörelsemönster. De ville inte bli uppkäkade av vargarna.
Mm.
Utan de rörde sig inte ute på så här stora ytor där de blev var lätta byten.
Mm.
Och det ledde till att de här områdena växte upp lite grann. Och träden där blev större. Eftersom hjortan inte gick och gnagde på dem hela tiden när de sprang runt där.
Mm.
Och det i sin tur ledde till att fåglar flyttade in i större utsträckning.
Ja.
I de här fina träden då som blev lite högre. Och bävrar flyttade in också. Och bävrarna, de älskar ju att tugga på träd och äta träd. Men de bygger också dammar. Och i de här dammarna så var det en väldans massa med andra små djur som älskar att bo i närheten av. Lite reptiler, lite, ja. Och de här vargarna, inte nog med att de fick hjortarna att sluta röra på sig. De dödade prärievargar. Och då började möss- och kaninpopulationerna att växa. Vilket i sin tur ledde till att det kom in flera hökar, vässlor och rävar som fästade loss på det som vargarna lämnade till exempel.
Mm.
Och samma sak var det med björnarna. De åt också massa as som vargarna lämnade kvar efter sig. Och det här är intressant. Men nu börjar det riktigt intressanta. För att floderna, de började flyta annorlunda då på grund av att flodbankerna blev mer stabila som en följd av vegetationens utbredning. Och så trots då att det bara var ett fåtal vargar som de introducerade här så lyckades de förvandla hela den här parkens ekosystem. Men inte nog med det, utan även den fysiska strukturen förändrades.
Mm.
Och det här tycker jag är liksom ett fascinerande exempel på hur en liten mikrostruktur kan förändra någonting som får väldigt stora konsekvenser.
Mm.
Och det var lite grann känslan som jag har fått när jag har gått på möten och deltagit i sådana här situationer där de här mikrostrukturerna appliceras på ett bra sätt.
Mm.
Och jag inledde ju med att säga att det känns som att de här strukturerna tar avstamp i saker som är så här enkla och nödvändiga att det knappt känns värt att göra. Men sen slutar det med att det känns så otroligt kraftfullt att vi knappt förstår hur det är möjligt.
Mm.
Så jag tänkte att den lilla historien får ta och avsluta det här avsnittet och den här säsongen.
Mm. Tycker jag låter som en bra idé. Hur får man tag på oss?
Då twittrar man. @vagandesk74, det är till podden.
Mm.
Eller @TobbeAnderberg, det är till dig.
Mm.
Eller @Elnestam, det är till mig.
Mm.
Sen går det att mejla podd@agical.se.
Ja.
Och sen så går det att hoppa in på väg74-slacken.
Ja. Och då kan eller man också tweeta för att få en länk.
Ja. Eller så ställer man sig ugglar utanför Ulvsunda slott den 5 september.
Just det.
Och så bara hugger man tag i någon av oss.
Kamera.
Men det kanske inte är ett jättebra sätt.
Nej, det kan vara lätt att missa oss också. Vi kommer ju i limousin bakvägen.
Ja, sen går det också att kontakta oss på LinkedIn om man tycker att det är kul.
Mm.
Och då heter du Tobias Anderberg och jag heter Ola Elnestam.
Jajamän. Och med de orden så tackar vi för oss för den här gången. Och så hörs vi igen i höst.
Mm.
Med avsnitt 102.
Yes.
Tack för att ni har lyssnat hela vägen hit.
Och ha en trevlig sommar.
Trevlig sommar hörni. Läs mycket böcker.
Hej då.
Hej då.